Yes, det här är ett samtal mellan mig, Simon Holmqvist, som är Nordfronts nyhetsredaktör och en av våra skribenter, Marcus Hansson. Och vi kommer att prata om den kontroversiella Snippa-domen, som var alltså en friande dom mot en man som tidigare hade dömts i tingsrätten för våldtäkt mot barn. Och Hansson, du kan väl börja berätta lite grann hur hela det här fadäsen började.
Jo, vad som har hänt då är att Oisin Cantwell skrev en ledarkrönika på Aftonbladet. Och rubriken var 50-åring frias från barnvåldtäkt. Rätten fattar inte vad snippa är. När man har läst igenom den här texten så är det ganska uppenbart att han riktar sitt agg mot domarna, som alla är äldre män. Och det finns faktiskt en kvinna som ville fälla i det här fallet. Och då lyfter han snarare upp henne. Men han drar då och säger då till exempel att domarna konsulterade Svensk ordbok. Och menar då på att de riktigt inte förstod vad snippa innebär. Och jag tänkte att jag läser vad faktiskt domarna skrev.
För att det var väl så att, så som han uttryckte det, så blev den här mannen friad. För att åklagaren hade använt just ordet snippa. Att det var det som var själva huvudpunkten, argumentet för att fria den här mannen.
Ja, han menar ju på att... Men jag gör så att jag läser.
Ja.
Så tar vi det därefter. Så här skriver hovrätten då. I avsaknad av besked om målsägandes uppfattning om innebörden av ordet snippa får man falla tillbaka på den betydelse ordet får anses ha i allmänt språkbruk. Där det är ett vardagligt uttryck för kvinnans yttre könsorgan, säger Svensk ordbok 2021. Snippa ska därmed inte förstås som synonymt med vagina eller slida, som i ordböcker beskrivs som kanal som förbinder det yttre könsorganen med livmodern. Och senare så går rätten in på och förklarar lite andra saker som gör att det finns vissa tvivel helt enkelt på om ett finger då har varit inne i slidan på henne.
Mm. Vilket är rekvisitet för att det ska kunna vara våldtäkt då?
Ja, det måste man komma ihåg här, att det är väldigt viktigt att förstå att det måste till en penetration för att det ska anses vara våldtäkt. Annars faller det som sexuellt ofredande. Och sen så finns det några andra också som man kan ha. Sexuellt övergrepp till exempel.
Just det.
Så då kan vi titta här på vad rätten då säger. Ett vardagligt uttryck för kvinnans yttre köns. Det är vad Svensk ordbok påstår. Och det intressanta här är att Svensk ordbok ges ut av Svenska akademin. Så det är inte vilken ordbok som helst. Utan det är trots allt en akademi som har som syfte att bevara det svenska språket. Och vad han gör sen, då kan vi titta på det här med snippa. Vad innebär egentligen snippa? Tittar man på bilder, om man tittar på Google, så är det just de yttre könsorganen på kvinnan. Vad innebär det då? Alltså rent konkret. Jo, det innebär venusberg, klitoris, yttre blygdläpp, inre blygdläpp, urinrör, slidöppning och analöppning. Det är vad man anser då vara de yttre delarna. Men det finns även inre delar. Och då räknas det som urinröret, slidan, livmodershalsen, livmodern, äggledarna, äggstockarna. Och även då har man nämnt här som blygdbenet. Och detta är på ungdomsmottagningens hemsida. Så snippan är då helt enkelt ett annat ord för kvinnans könsorgan. Men, nu kommer vi till kruxet här. Även på ungdomsmottagningens hemsida så har man en flik där man har skrivit ut foto på snippan. Och så har de en bild där man endast visar upp det yttre könsorganet för kvinnan. Snippans, alltså så kallat yttre delar. Vilket ger då Svensk ordbok rätt. Gör man en Google-sökning på snippa, tittar på bilder, så avbildas nästan alltid snippa som en form av den yttre könsorganen på kvinnan.
Just det, men är det vanligt alltså i vardagligt tal att man tänker så, att man skiljer på yttre och inre könsorgan på en kvinna?
Nej, jag tror faktiskt ingen tänker om någon säger liksom kvinnans könsorgan. Då tänker man ju inte på äggledarna, utan det är ju egentligen en ännu större begrepp som kanske inte är vardagligt tal. Helt enkelt. Mm. Och där kan ju kanske kritiken vara lite så att det finns vissa människor som då menar på att det även ska innefatta slidan. Men det är inte så det avbildas, och det är inte så man riktigt alltid har skrivit heller. För vad jag har gjort är att jag går tillbaka och kollat på artiklar och sånt, hur skrivs då liksom snippa ut? Och då är det inte alltid synonymt med de inre könsorganen, precis som rätten säger.
Därför att jag vet inte, minns du när ordet snippa liksom etablerades? Det var ju ingen, vad ska man säga, naturlig utveckling av språket, utan det var liksom medvetet kvällstidningar och RFSU antar jag, sådana som tyckte att det behövdes ett motsvarande ord för snopp. Alltså så, som snopp, det anses ju som ett ganska oskyldigt namn på mannens könsorgan, men det fanns inget motsvarande för kvinnans, utan det fanns bara de här fitta och så som ansågs som negativa, och då ansåg man att det behövdes liksom något som motsvarar snopp. Och då var det, jag tror att det var lite diskussioner, snäppa och snäcka och lite sånt där, men i slutändan så, jag tror det var kvällstidningarna typ som bestämde, nu finns ordet snippa och det kommer vi använda. Så att det var liksom, vanligtvis kommer ju underifrån så att säga, av de som talar ett språk. Men i det här fallet var det väldigt mycket media. Och min poäng är ju att man introducerade just för att ha ett neutralt ordens könsorgan. Jag vet inte om man då tänkte specifikt att det skulle vara bara det yttre, utan det var liksom inte en medicinsk term som man syftade på, utan mer en kulturell, neutralt ord att använda, och kanske använda till barn och så, att snopp och snippa liksom.
Ja, men alltså just det här med ena ord och sånt, men titta bara på zigenare och romer, det är också någonting som man har gjort, helt enkelt. Och det som du säger, det har, och vad lär man då barn? Det är kanske svårt att förklara vad en äggledare eller en livmoder faktiskt innebär för barn. Det är däremot enklare för att de tittar sig själv i spegeln eller kanske rör på sig själv och sånt, att förklara just det yttre.
Ja.
Så därför tror jag att jag känner fortfarande att det är väldigt starkt synonymt med just det yttre könsorganen. För tittar man på feministerna och sånt liksom, jag såg på en artikel här nyss, hon har gjort snippa öronhängen. Då är det just på själva det yttre könsorganet för kvinnor.
Jo. Fast samtidigt skulle det kanske vara svårt rent estetiskt att få med det inre också i ett örhänge. Det skulle se ganska märkligt ut.
Ja, precis. Men det är också något som är intressant på grund av att problematiken till att avbilda liksom en slidöppningen i smyckekonst och allting egentligen gör att det blir en allmän tanke på att man bara ser det som det yttre könsorganet.
Men jag tänker på ordet snopp till exempel. Det är ju också, syftar väl framförallt på en del, åtminstone en del av mannens organ.
Ja, precis.
Men manliga könsorganen har ju också både yttre och inre delar, va? Sädeslederna och sånt räknas väl som en del av könsorganet.
Ja, exakt. Ja.
Så i det här fallet skulle man kunna jämföra med det då. Det är ju ingen som skulle tänka att snopp har något annat än just en snopp liksom. Så om man tänker så blir det ganska tydligt.
Ja, och det här drev ju ganska omgående då. Alltså, och vad Cantwell, han skriver en annan artikel 2 dagar senare. Så rubriken här: 66,2 år är medelåldern på domarna som inte begrep vad snippa är. Tänk nu på att domarna, de kollar upp svensk ordbok, så de begrep fortfarande vad snippa är. Alltså, ja. Det hävdar jag i alla fall. Han säger någonting annat då. Men då skriver Cantwell sin egen syn på då snippa. Och då skriver han så här: det kan framstå som en smula märkligt att dessa domar har svårt att fatta vad snippa är och därför fastnar i semantiska hårklöverier. Uttrycket har använts som synonym till vagina lokalt sedan 1950-talet och dök upp i en tidningstext första gången på 90-talet innan det i början på 2000-talet slog igenom ordentligt. 2006 tog Svenska Akademin upp snippa i sin ordlista med förklaringen att det är en benämning för kvinnans könsorgan. Vem vet, kanske domen hade blivit annorlunda om farbröderna konsulterat Svenska Akademins ordlista. Och då menar jag på att Cantwell förstår själv inte vad snippa betyder.
Nej, jag undrar också om man har belägg på att det används sedan 50-talet. Utan jag vill hävda att det är ett konstruerat ord som saknar liksom folklig förankring från början. Men det är ju en annan poäng. Men var det inte så också att den här flickan då hade uppgett att mannen hade stoppat in fingrar i snippan? Alltså det låter ju väldigt deterministiskt vad som har hänt då, hennes vittnesmål.
Ja, precis. Där kommer vi till ett krux. Kruxet är att hon har sagt att hon i andra saker inte vet. Hon har svårt att göra utförliga beskrivningar.
Mm.
Och problemet är att när hon då visat hur han gjorde det då, så vad som har hänt är att domarna har inte kunnat avgöra om den har varit inne eller om den har varit utanpå. Och saken med snippa är ju att det innefattar både inre och yttre köns, de inre och yttre könsdelarna. Och därmed användningen av ordet har inte gjort att domarna har kunnat, ja, helt enkelt utröna om den har varit inne eller om den bara varit på de yttre delarna.
För det är ju fortfarande olagligt förstås att för en man att vidröra ett barn på det sättet, men där var ju också problemet, som jag förstår, att åklagaren hade inte yrkat på något annat än just våldtäkt. Och det var det enda man hade att ta ställning till i det här.
Exakt. Och där, vad som hände när väl allting trummades igång. Alltså vi får tänka på att det var en hel del feminister som gick i taket. Och till exempel så skapades en hashtag, jag vet vad en snippa är. Ja, den av en liksom person som senare lämnar in en motion till Ulf Kristersson där hon vill ha stärkta rättigheter för barn och kvinnor och lite annat. Alltså det här är en medialt konstruerad kampanj där sedan Cantwell liksom manar på att de har absolut rätt att vara jätteförbannade över att det här har hänt. Och det är egentligen det han som har skapat den, för domarna, även om de skulle liksom gå till Svenska Akademiens ordlista, så skulle fortfarande samma problematik kvarstå. Man vet inte om det är det inre eller yttre. Och bevisningen menar de på att det inte räcker till då. Och vi går då till det här alternativyrkan. Vilket innebär att åklagaren, som för övrigt är kvinna. Och det kan man vara tydlig med sen när jag ska förklara lite andra saker. Men hon då säger att rätten pressade henne till att ta bort det här alternativyrkandet om att det skulle vara sexuellt ofredande. Och du vet, när den här bajstormen har kommit igång, då är det ingen som vill stå där med hundhuvudet. Och jag pratade med rätten, jag skrev ett mejl till dem och så frågade de, finns det något alternativyrkande från åklagaren? Och då säger rätten till mig att i stämningsansökan till tingsrätten och hovrätten så fanns det inga alternativyrkande. Så uppenbarligen har diskussionen uppkommit under hovrättsförhandlingen, men det är trots allt hon som äger det här. Det är liksom bara hon som kan ändra det.
Precis, ett alternativyrkande hade ju kunnat vara att mannen åtalas för våldtäkt mot barn, alternativt sexuellt nyttjande av barn.
Mm. Och då hade han ju fel.
Jo, för då hade rätten kunnat ta ställning till alternativyrkandet och eventuellt döma honom för det. Förmodligen döma honom för det då.
Han hade blivit dömd för det då.
Jo, för att det enda problemet i anledningen att han friades var väl just det här att rätten inte kunde avgöra exakt vart fingrarna var. Alltså om det var en penetration. Det var den enda frågan. Det var det som inte kunde utredas helt och hållet.
Mm. Så, jo, om vi då fortsätter då. Domaren då har ju faktiskt fått uttala sig lite i Aftonbladet. Och han menar då på att det är inte alls det som har sagts i rätten. Han menar i sig själv på att nej, men det var det i henne. Det är hon som ska avgöra detta. En annan sak är målsägandebiträdet, som också är kvinna, som också skulle kunna hävda att det behövs en alternativ vad heter det, gärningsbeskrivning på detta.
Mm.
Ett alternativt yrkande. Och inte hon heller har lagt fram det. Det intressanta här är att åklagaren hävdar är att hon, ja, hon kanske ville ta upp det, men att hon då slogs ner av rätten. Det betyder ju själv att åklagaren på något sätt kanske känner att det här vittnesmålet eller vad ska man säga, förhöret, direkt kanske inte riktigt hela vägen till från våldtäktsdom. På något sätt så har hon ju fått något tvivel där som hon menar på att rätten skulle ha slagit ner på. Så jag menar på att det var kanske inte så glasklart som hon senare kommer att hävda att jo, men det här var en, liksom nästan en slam dunk helt enkelt. De här domarna skulle ha dömt till våldtäkt och därmed basta.
Mm.
Så det mediala drevet börjar och Cantwell skriver senare, några dagar efteråt. Viktigt att åklagare vill överklaga snippadomen, för nu måste hon göra det ju till högsta domstolen då. Menar på, ja. Och där ser jag som problematik här. Och anledningen till det är att alltså Cantwell och de hade ju att de riktade udden mot männen. Och senare menar jag på och en hel del andra att det här var faktiskt åklagarens fel. Att han blev friad i alla fall.
Mm.
Och du vet, men det bryr de sig inte om. Vad de gör då är att de fortsätter att drevet mot domarna och inte riktar då helt plötsligt anklagelserna mot den kvinnliga åklagaren. Och det säger ju någonting om vad deras prioritet är egentligen, enligt Maja. Det är att det är ett feministiskt drev det här, där man helt enkelt går på de äldre männen. Och kanske den som är mest skyldig till detta, vilket faktiskt är åklagaren som även håller utredningen och har som uppgift att kunna förklara till rätten varför, vad det här snippa innebär. För det är trots allt hon som håller utredningen. Den personen kommer billigt undan när hon, när hon intervjuar sen, så blir det knappt några motfrågor.
Mm.
Och kommer du ihåg den länken jag gav till dig, där åklagaren då får säga då vad hon...
Eva Lotta Svan heter hon,
ja,
för övrigt.
Och du vet, Cantwell, han säger att det här är ju en erfaren åklagare. Hon har till och med varit domare och sånt. Och då sitter hon till SVT då och säger att hon blir förvånad att man i en dom sätter sig lexikaliskt analysera någonting.
Ja.
Och du vet, när jag hörde det när jag hörde det, så blev jag riktigt irriterad. Av en stor anledning att av en väldigt stor anledning över att det är klart att man lexikaliskt analyserar någon. Jag menar, det borde för fan en jurist förstå.
Det är också hon som själv har introducerat ordet i målet, så att säga.
Ja, precis. Och det är ju mycket på grund av att det är ju ordet som då polisen har använt under förhöret, eller kanske till och med flickan själv är det ordet som hon valde då. Och därmed så blir det lite naturligt att även åklagaren då, vad heter det, lägger fram det här som en del av händelseförloppet. Men jag menar på att både polis och åklagare här måste ju såklart alltid göra en lexikalisk analys. Det gör man inom juridiken hela tiden. Det är så man skriver lagar. Och jag menar, hon som domare borde ju för fan förstå det.
Känner du till något annat fall där ordet snippa använts i en gärnings...
Det fanns, nu kan jag faktiskt inte det i huvudet, men det finns en dom från 2016 tror jag, som media tog upp. Så den kan man ju kolla på om man vill. Den bör finnas på nätet då. Men en annan sak som också har, som jag tycker, vi har pratat om det här innan du och jag, och som jag har velat ta upp, det är ju faktiskt en annan intressant sak. Det är ju att den här mannen då som har gjort detta, det finns egentligen ingen stödbevisning mot honom, utan det är ord mot ord.
Jag, just det.
Ja, och jag kontaktade polisen då och domstolen och fick ut förundersökningsprotokollet. Och det, vad man har gjort då, som helt enkelt är att man tog hans mobil och datorbeslag och gick igenom hela datorn. Det var över 80 000 bilder och filmer i det här materialet. Och vad man då gjorde var att man hittade ingen form av barnpornografi. Man hittade DNA, två spår av DNA i hennes trosor. Det var hennes eget eller en nära familjemedlem. Och sen så var det en som de inte kunde hitta. De kunde inte jämföra det med en annan person. Och jag pratade med polisen angående det, och då var det antagligen enligt deras svar att det har blandats det här DNA:n, så de kan inte särskilja dem åt. Sen om de säger hela sanningen där, det vet inte jag. Jag är som sagt ingen expert, men jag fick ett väldigt kort svar på en väldigt omständig fråga. Och vad jag vill säga med det här är att drevet är i full gång nu. Framförallt för att rätten fällde mannen ändå, eller menar på att han hade gjort detta. Men vad som har kommit fram här som är väldigt intressant, det är ju att man har tittat på tidigare fall där personer då, barn då helt enkelt, har ljugit om övergrepp för att senare ta tillbaka det, och att personerna har friats då. Det finns ett väldigt känt fall som heter fallet Ulf, prisbelönt journalistiskt arbete. Och förstå, jag vill ta upp det här för att det berör verkligen, för att den här pappan då, han anklagas av sin dotter för att ha sålt henne då, och även till sina vänner och till utomstående. Han har själv gjort övergrepp på henne. Så vad som händer är att han blir tagen av polisen, som säger kom hit här ditt jävla monster. Och sen så blir det handfängelse på, rätt in i häktet, fulla restriktioner. Och medan de gör den här utredningen där hon påstår massa saker. Den här utredningen är extremt bristfällig. Och under rättegången så har han fått en dålig advokat som inte senare vill intervjuas. Hur han har lagt upp försvaret. Den här unga tjejen då, hans dotters psykoterapeut berättar då att hon har utsatts för övergrepp. Det har hon berättat för honom. Och det slutar med att den här pappan döms då till 8 års fängelse. Och hans vän får också några år i fängelse. Sen så börjar liksom, han ger sig inte. Och det börjar rulla upp då den här utredningen, hur bristfällig den är. Det visar sig att polisen har inte gjort någon, har inte riktigt kollat upp hans påståenden att han har jobbat på en restaurang. Mer än att de frågar ägaren till restaurangen, men problematiken där var att han jobbar svart. Så ägaren vill inte säga att han jobbar svart där. Men han uppgav även medarbetare och sånt som inte polisen kollade upp. Det ska även vara att i de här lägenheterna där hon ska ha sålts och träffat andra, det var på ett äldreboende helt enkelt. Så, och föreståndare innan där hade ju inte riktigt blivit tillfrågad om de hade kunnat vara där. Och då hade hon bara blankt sagt nej, det är inte möjligt. Det finns en okänd kvinna också i det här fallet som påstås vara en strippa som skulle ha hjälpt till att sälja henne. Vad som händer där är ju att det visar sig senare att den här påstådda strippan, det är egentligen hennes mamma. Och okay. Ja, hon går, det är mycket hon åker till Stockholm för att säljas på klubb där. Med och beskriver de här männen, och det är ingen som riktigt känner till de här männen. Sen så beskriver hon för åklagaren att den här kvinnan då, den här okända kvinnan, hon berättar sen att det var sin mamma, men den här okända kvinnan som hon pratar om först, hon bor här. Så lotsar hon åklagaren till den här lägenheten, och där öppnar en typ 90-årig kvinna som har bott där i 30 år och förstår inte vad som händer. Så, men polisen, det blir hemligstämplat på det. Polisen bryr sig inte, och det är inte förrän han har fått sitta i 3 år i fängelset, den här pappan, och liksom fått höra, han får ju sitta med riktiga kräk, där de berättar hur de har våldtagit spädbarn och sånt. Det är inte så jävla kul att sitta och höra det om man är oskyldig, dömd. Man blir ganska äckelmagad. Så han skriver till Uppdrag granskning som börjar nysta i fallet, och det är, du vet, då, alltså det är så grova rättsövergrepp här så att det blir riktigt illa. Och vad som händer då är att staten börjar försvara sig och menar på att det här är inte så farligt, och visst, han kan visst det var skyldig. Men för att förklara lite närmare, så den här psykoterapeuten, han var ju såklart inte utbildad psykoterapeut, det var ju bara någonting han hade ljugit om. Och flera andra barn då på det här behandlingshemmet som hon var på, för hon hade problem med dottern då, de berättade om att han gärna ville börja prata om deras sexuella övergrepp som de säkerligen hade drabbats av.
Också.
Ja, ja, jo, men det är sån riktig minnes.
Ja. Börjar du prata om förträngda minnen i såna här fall, då är det något som inte stämmer.
Ja, nej, så det uppdagas ju. Och till slut så, alltså när Uppdrag granskning nystrar i det, så blir det en resningsansökan. Och han blev fria då. Men då säger ju vice riksåklagare, ja, det fanns inte riktigt tillräckligt med bevis för att fälla honom. Och så ringer Uppdrag granskning domaren, och så säger bara domaren, han är så fria som man kan bli i juridisk mening. Mm. För en annan intressant sak också som jag glömde berätta i det fallet var att dottern berättar sen i brev till mannens advokat att hon har ljugit under hela rättegången. Sen så när de konfronterar henne med det, så säger hon, nej, det är inte jag som har skickat de breven. Så tar de DNA-prov på henne och tar då vem som har slickat på frimärkena. Jo, då är det ju hon som har slickat på frimärkena. Men då säger hon, nej, men jag ljög om i de här breven. Pappa är skyldig.
Just det.
Och de bara accepterar det liksom. Så,
har du någonsin läst boken Häxornas försvarare av Jan Guillou?
Nej, har inte jag.
Jag ogillar Jan Guillou, kan jag bara tillägga, men den här boken är faktiskt rätt bra. Han har gått igenom på 1600-talet dokument där framförallt kvinnor då dömdes för häxbrott. Det var ju som ett helt drev då på den tiden. Och i de fallen så var det ju som regel just barnvittnes som fällde de här. Och man ansåg ju att barn inte ljuger och sådär. Och det som är intressant i boken så drar man paralleller till, på 90-talet var det en period där man, många personer dömdes för olika typer av övergrepp mot barn. Och på den, då var det inne med förträngda minnen och sådär. Det här var ju, det här med förträngda minnen som kan tas fram och liksom så, det var populärt i USA på typ 70-80-talet, och sen kommer det till Sverige på 90-talet. Och det var ju den vevan också man hela den här Thomas Quick-grejen utspelade sig. Han dömdes ju också till stor del baserat på då förträngda minnen. Men det man gjorde så småningom, det var ju att man började acceptera vetenskap som visar att det här med förträngda minnen, det är extremt ovanligt om ens möjligt. Det är snarare tvärtom att, för teorin är ju att om man är med om någonting väldigt, väldigt traumatiskt och hemskt, speciellt i barndomen, då psyket har en typ av försvarsmekanism då som gör att man glömmer bort det. Alltså det är för jobbigt att tänka på så att man glömmer bort det. Och sen under hypnos eller viss typ av terapi så kan det komma fram och sådär. Men det visar sig att så funkar inte psyket, utan alltså man kan förtränga liksom de mest akuta känslorna kring någonting traumatiskt, men man glömmer aldrig själva händelsen. Det vore liksom kontraproduktivt att glömma bort hemska saker man har varit med om, eftersom att det är en viktig del av att lära sig undvika det i framtiden och sådär. Så att hela grejen med förträngda minnen och så har ju blivit. Så att dessutom så har det också visat sig just det här att tanken på att barn aldrig ljuger är väldigt, väldigt idealiserande. Barn ljuger väldigt mycket, speciellt om lögnen gör att barnet får väldigt mycket uppmärksamhet och bekräftelse. Då finns det mycket mycket att vinna på att ljuga. Så att, och barn har också väldigt livlig fantasi. För ibland kan ju folk hävda till exempel att ett barn skulle, var skulle barnet få allt det här ifrån? Hitta på. Men som sagt, under liksom häxprocessernas tid så hittar ju barn på de mest fantasifulla grejerna om hur de blev bortrövade till Blåkulla och hade alltså att det var sexuella orgier med djävulen och kvinnorna och allt möjligt. Så. Barn snappar ju upp saker och barn är väldigt bra på att uppfatta vad som är kontroversiellt. Så att det är definitivt så att barn kan ljuga om sådana här saker och hitta på sådana här saker. Ofta handlar det ju om att barnet upplever att vuxna i närheten visar liksom uppmärksamhet och bekräftelse kring det som berättas då. Om ett barn berättar en viss sak så blir det en reaktion och det blir mycket dramatik kring det hela och det ger effekt och då kan ett barn spinna vidare och sådär. Så att rent historiskt så kan man ju se just det att ett barn ljuger, två barn har väldigt livlig fantasi och tre många människor har blivit oskyldigt dömda på grund av att barn har hittat på saker.
Det finns faktiskt ett annat intressant fall här som jag tänkte citera. Du säger, detta är från en Expressen-artikel då. Nioåringen vittnade i ett videoförhör att Åke försökte dra av honom shortsen för att gnida sin lem mot hans skinkor. Det var fruktansvärt att sitta i tingsrätten och veta att man är oskyldig men inte kunnat bevisa det. Flera år efter domen fick Åke Fricks advokat kontakt med nioåringens mamma. Det blev början till upprättelse. För 1,5 år sedan skrev den idag 19-åriga pojken ett brev och berättade att allt han tidigare uppgett var uppdiktad lögn. Han hade känt sig pressad av socialsekreteraren som hotade att placera honom i fosterhem i Norrland. Brevet blev början till resningen. Så det finns ju yttre påverkan också på barn. Och jag tänker också, en som är ännu mer känt är ju det här med apatiska barn.
Ja, flyktingbarn.
Alltså, ja, precis. Alltså som det är helt normala när de tas från föräldrar. Och det är ju det här som är det vanskliga. För även om rätten säger att han är skyldig, nu är han kanske det. Det är egentligen bara någonting som han och flickan vet. I och med att det är deras ord som står mot varandra. Och det är det som alltid är det svåra i de här fallen. För låt oss säga att vi tar ett exempel att man alltid tror på brottsoffret. Då kommer det garanterat bli människor som döms som är oskyldiga till väldigt hemska anklagelser. För det är ändå det är hemskt att bli anklagad för att vara pedofil helt enkelt. Men om vi tar det andra spektrat då, att man alltid tror på den så kallade förövaren. Då kommer det finnas en massa barn som har blivit oskyldigt utsatta i skymundan av riktiga rovdjur. Så vad man har gjort egentligen är att man har gjort man har tagit bägge delarna och sagt att vi kommer att tvingas göra en bedömning där vissa människor kommer att bli oskyldigt dömda och där vissa barn eller andra personer kommer att få se sina förövare bli friade i rätterna. Och det här mänskliga, det kommer man aldrig ifrån.
Nej.
Och det är det, jag menar, jag satt och tänkte mig, jag skulle nog inte vilja döma en sån här rätt. alltså med så få, alltså egentligen uppgifter som finns. Det är inte någon helt enkelt att döma det här, för man ska veta om att den här polisutredningen också, för den finns ju i förundersökningsprotokollet. Det börjar med att en anmälan kommer in i juni, om jag minns rätt. Första augusti kommer första förhöret. Och sen i februari så kommer andra förhöret. Sen görs inga fler förhör med henne. Och alltså den här längden på förhören, nu är inte jag någon expert, men jag tycker ändå det är ganska uppseendeväckande att det går så många månader mellan de olika förhören. Och framförallt från anmälan till första förhöret. Jag menar på att det hade nog varit bättre om man tagit det direkt. Men för jag vet ju själv hur det är med minnen, och du vet ju antagligen det själv också.
Jo, det är väldigt oförlitligt, speciellt när det har gått lång tid.
Ja, och tänk dig barn, alltså hur man var som barn.
Ja, alltså några månader är en väldigt lång tid när man är barn, är det. Det är ju nästan en hel livstid.
Ja.
Nej, men det blir ju så. Alltså, när man var barn, sommarlov var ju liksom, fara ju för evigt nästan. Och det har ju att göra med tidsuppfattning. Om man har levt en kortare tid så uppfattar man tiden relativt längre. Alltså att det går långsammare.
Mm. Alltså, och det här med, precis som du sa, att man idealiserar barns berättelser. Alltså jag kan förstå det, för kan du tänka dig liksom, om vi nu säger att den här tjejen då ljuger om detta. Vi bara leker med en tanke. Alltså det är ju kanske ganska avskyvärt liksom att förstå som förälder att det är någonting fel på ungen, för att sitta och ljuga ihop om sexuella övergrepp och sånt, det är ju knappast normalt, kan jag tycka. Och då kanske man, jag menar jag säger inte att jag inte skulle göra det om jag hade barn, men man går snarare in då som förälder och tänker direkt att det är min barn säger, och det är sanningen.
Ja.
För konsekvensen av det är ju faktiskt inte särskilt kul heller.
Nej.
Så jag har full förståelse för att man alltid ändå tar parti som förälder. Det har jag.
Men det är också därför det är inte föräldrarna som ska döma. I
ja,
fall.
Men ibland måste man göra det, kan jag tycka.
Ja.
Men, om då hon säger då att, liksom att nej, men om 3 år eller kanske om 10 år, precis som i det här fallet med Åke, hon säger att allting är lögn. Hon hittar bara på det. Vad som händer då, för det finns ju ingen stödbevisning som sagt, säger hon att det aldrig har hänt så kommer han frias. Och vad som händer då är ju att all den här uthängningen, all den här ilskan och sånt, det har ju han fått. Jag vet till exempel att Samnytt, de hängde ut honom med namn och bild. Och
ja.
Jag vet om att vi hänger ut pedofiler, och jag tycker det är många gånger rätt. Men jag personligen skulle ni ha svårt för att hänga ut en annan människa. Och det spelar ingen roll vem det är egentligen, om det är så att det står ord mot ord.
Ja, alltså det här har ju också en lite mer filosofisk fråga om rättsväsendet i sig, va? Det är ju, för det är ju så att enligt en rättsstatsprincip, alltså de principer som har präglat den västerländska sedan romarriket, kanske till och med sedan grekerna, det är ju just det här att man ska hellre fria än fälla. Och det är ju också så att det är den som åklagar som har bevisbördan. Det är liksom grundläggande pipper för ett rättssamhälle. Just för att det anses värre att döma oskyldiga än att vissa skyldiga fria, va? Och det där är ju alltid i sådana här fall som de principerna sätts på sin spets. För man skulle ju kunna argumentera så här, ja men vad fan, han är, liksom, ska man fria en pedofilikalitet där, han har säkert gjort något och så vidare. Men där är ju frågan, vill man ha ett samhälle där vissa brott har helt andra beviskrav än andra? Bara för att på grund av brottens natur, så att säga, att vissa brott är mer avskyvärda och då borde det vara lättare att döma folk. Men om man gör så, då blir det på samma gång mycket lättare att döma folk oskyldiga. Det är ju det som är grejen. Alltså, hur ser du på den delen? Anser du att det här är viktiga principer för ett samhälle, just det här att hellre fri än fälla?
Ja, alltså kanske. Men sen, det är bara som svar på den frågan egentligen. För jag tror faktiskt att, alltså, hovrätten då, de ville inte riktigt ge honom kanske 3 år. Nu spekulerar jag bara. Men de kanske inte ville döma honom för våldtäkt med det bevisunderlag som fanns. Men de hade inga problem med kanske döma honom till ett lägre straff med sexuella övergrepp och sexuellt ofredande. Men det är ju inte gjordes då av att åklagaren inte gjorde alternativyrkandet. Och till exempel att vi har nya EU-regler enligt Oisin Cantwell då, som gör att det måste läggas fram anklagelserna så att den som ska försvara sig måste kunna bemöta dem i rätten. Så det är inte meningen att domarna sen ska liksom ta en annan anklagelse som kanske passar deras dom, utan det är fortfarande åklagarens uppgift.
Precis, domstolen får ju bara ta ställning till det som åklagaren lägger fram, inget annat.
Men sen så du vet det här med ilskan och sånt, för jag har hört lite folk som är ilskna, och även alternativmedia har liksom mångt och mycket anammat liksom den här ilskan. Jag tror det var två grupper som har varit sura i det här fallet. Det har varit feministerna, och sen så har det de som är trötta på pedofiler i allmänhet. Och den sistnämnda gruppen då, det brukar vara SD-er då.
Ja.
Den behöver inte nödvändigtvis vara, men det är väl oftast de som skriker högst. Och jag hade faktiskt en konversation med en person som menar på att har han haft liksom handen där, då är det våldtäkt liksom, och då ska han dömas för det. Men det finns ju även definitionsfrågor. Och det är precis som när det gäller liksom allvarligheten i brottet. Man kan ju liksom kanske inte bara säga att det är en våldtäkt bara för att man har rört på ett könsorgan. Men då menar de på att jo, men det är liksom en flicka. Då är det han har inget där att göra. Ja, men då kanske man ska rikta sig till liksom politikerna istället för domaren. För det är inte domarens uppgift att stifta lagarna.
Nej, precis. Det måste finnas en, alltså just begreppet våldtäkt har ju förändrats väldigt mycket i Sverige redan som det. Och i det här fallet hade man ju då behövt en annan lag som definierar våldtäkt på ett sätt. Alla brott rent juridiskt måste ju avskärmas på något sätt. Det måste finnas en tydlig definition vad som är och vad som inte är. Det är ju det som är grejen. Och allt mer saker har ju kommit att definieras som våldtäkt i Sverige. Men just det här då, att det måste vara någon typ av penetration. Men måste det vara det? Finns det inte fall där? Jag vet att jag har läst mycket domar eller stämningsansökningar som står, eller att man har utfört en handling som är att jämföra med våldtäkt typ. Alltså om ett övergrepp är så pass grov, så är det att jämföra med våldtäkt. Det finns ju sådana grejer också.
Mm. Jag ska faktiskt säga att jag inte vet. Och en annan sak man inte vet här, det är en annan sak som också är väldigt intressant, det är att när Oisin Cantwell skriver sin första artikel, när han gör det, då har inte han kontaktat domstolen, och han har inte suttit vid rättegången. Och han har liksom, han har inte, just det här med att sitta på rättegången, för du läser en dom, och den är kanske bara på några sidor. Men vad den domen egentligen gör, det är att den summerar kanske 4 eller 5 timmars rättegång. Det blir att den här komprimeringen gör att allting tas inte med. Det är helt omöjligt ju. Och istället för att liksom försöka utröna vad som har sagts och liksom vem som har lämnat in vad och sånt, så börjar han drevet direkt. Och det är det här jag menar också, att man måste vara försiktig när man inte vet. Och den här försiktigheten också är det som jag har stört mig på, att den inte har funnits. Med det anledningen, precis som du sa innan, det här med fria och fälla. Man måste nog vara extremt försiktig om man ska bygga upp ett långsiktigt samhälle. Att man måste ha den här principen. För är det så att du börjar fängsla människor som är oskyldiga, då börjar du snabbt få fiender för livet. Och en person som kanske har blivit utsatt för ett brott, visst, de har ilska, de kan till och med ha ilska mot myndigheterna. Men har inte myndigheterna sjabblat med att försöka få ihop bevisen, så tror jag många människor ändå kan till viss del förstå att det blir svårt för en domare eller en åklagare att faktiskt döma en person om det inte finns några bevis.
Ja.
Så jag tror den acceptansen är större än ilskan över att ha blivit fel. Och jag kan säga att i det här fallet Ulf, den finns på YouTube. Den är 5 timmar lång. Det är mycket upprepningar och sånt, så jag rekommenderar att man tittar kanske på första timmen. Du vet, hans ilska, hans energi där över att ha blivit dömd. Alltså den är, jag skulle nu säga att den är lite som fanatisk.
Ja, det kan man ju tänka sig.
Mm. Han ska minst ha upprättelse. Och vad rättsstaten då gör är att de förvägrar honom, alltså de börjar hemligstämpla dokument och sånt. Han fick inte ta del av hela utredningen och sånt, fastän han var så att han blev, heter det, friad. Och vad är det som säger då? Säger att han, den här personen nu, kommer han få någon rättvis rättegång om fallet tas upp igen, med tanke på det mediala trycket? Det finns väl ingen domare som skulle våga och fria honom även för sexuellt ofredande om fallet skulle tas upp, med tanke på den mediala storm det har blivit.
Precis, han kan ju som heller inte överklaga en friande då. Han har ju hamnat i en väldigt märklig just i det fallet, att det blir svårt att få upprättelse i och med att han har rent just blivit friad. Det är ju förstås som högsta domstolen tar upp det här. Men det jag syftar på här, jag googlade fram här begreppet. Sexuell handling som är hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, är ett begrepp man använder i sådana här fall. Och liksom våldtäktsbegreppet, det ska då vara förbehållet de mest kvalificerade sexuella kränkningarna. Förutom då vaginala, anal, orala samlag, så nämns just det här med fingrar eller främmande föremål eller så. Men det omfattas också alltså andra sexuella handlingar som har en tydlig sexuell prägel. Så att det är rätt luddigt det här. Och det jag undrar är ju om domen kunde ha använts av det begreppet i det här fallet, även om nu man inte kunde avgöra om det var någon, skulle inte det som har hänt då, om det nu går att bevisa, kunna vara en sexuell handling som är hänsyn till kränkningens allvar jämfört med samlag. Men jag tror inte det som har varit den allmänna diskussionen i det här drevet heller, va? Utan det har väl mer varit bara att han ska dömas, punkt.
Ja, precis, att han skulle dömas i våldtäkt. En annan intressant sak där medialt är att man har ju inte ifrågasatt åklagaren eller polisen, tycker jag i alla fall. Man har liksom gjort en minuters intervjuer och kanske två. Och inte ställt kritiska frågor till deras utsagor.
Nej, för det, alltså det stora problemet återigen i det här fallet, det är ju att hovrätten bara hade att ta ställning till det här med våldtäkt. Återigen, om åklagaren har haft ett alternativt yrkande, vad kallar man det, sexuellt övergrepp eller sexuell kränkning eller något där, då hade han ju kanske kunnat dömas för det. Och man har ju frågat åklagaren om det, och hon har ju bara hänvisat till att det inte, eller hon har ju bara sagt att det inte är hennes fel, utan det är domstolen som har, att hon hade det, men domstolen tvingade henne att ta bort det. Men man har aldrig gått liksom längre ner och undersökt den aspekten av det här fallet, utan man har bara valt att attackera nämndemännen och domaren. Och
ja, man har ju liksom nöjt sig med hennes svar där. Och menar helt plötsligt på att hon är offret. Alltså, ja. Oisin Kant beskriver så här: skandal om rätten pressade åklagaren att ta bort yrkande i snippamålet. Det anser han då var skandal. Men en annan sak som är intressant då, för han skriver först det i rubriken, men senare i brödtexten så menar han på att, men vänta nu, den här domstolen kunde ju faktiskt ha pressat henne på lite andra sätt, fast då för att få fällande dom. Och då säger han så här: en skola gör gällande att rättens ordförande under förhandlingen borde ha rätat ut frågetecken och ställt frågor om vad som avsågs med snippa, istället för att i domen överraska såväl åklagaren som resten av nationen med det vedermördiga arbetet att bringa klarhet i den betydelse ordet får anses ha i allmänt språkbruk. Så till viss del har han rätt här. Alltså, domaren skulle ju kunna fråga det, men det är samtidigt åklagarens uppgift att vara tydlig. Och där har man ju misslyckats. Alltså redan, för det är så här när du sitter med ett barn. Och jag har en anekdot här. Det som är lite så lustig, men en gång sa jag, jag vet inte hur gammal jag var, men jag kan ha varit mellanstadie eller lågstadie, eller så sa jag till morsan: fan morsan, jag är så jävla pilsk. Och hon började asgarva då, och jag förstår inte varför hon garvar, och sa jag, ja men pilsk, det betyder väl upprymd, för det var ju det jag trodde. Ja. Nej, det var det inte. Alltså som barn så kan man missförstå olika uttryck och inte förstå hela innebörden. Och det är ju trots allt, då har man ju sagt att det är inte barnets uppgift till att kunna redogöra för vad en snippa är. Jag håller helt med. Även om man har sexualundervisning idag till väldigt små barn, så menar jag ändå på att det ska man inte, kravet ska man inte lägga på barnet. Men det måste ju ändå vara polisen och utredarens uppgift att bringa klarhet i detta. Domarna är ju trots allt i det sista ledet. För det är ju både polisen, och sen så är det åklagaren, och sen så är det målsägande biträdet i det här fallet, som kanske borde ha krävt att vi måste ha fler förhör. Men så verkar det inte ha varit. Och han fortsätter här: en annan sak som man kan göra. En annan falang påpekar att någon domare borde ha harklat sig och försynt fråga om det inte vore på sin plats med det alternativa yrkandet sexuellt övergrepp mot barn. Ett brott som är något mildare än våldtäkt, men som också leder till fängelse. Det intressanta här är att vad domaren egentligen här och vad då Oisin Cantwell tycker är att det är tydligen helt okej att hjälpa åklagaren i det här fallet och pressa den lite grann till att kanske ändra sitt yrkande mot ett mindre för att få fällande dom. Vilket missgynnar trots allt försvaret ju.
Jo, alltså då hamnar man i en väldigt märklig sits. Det är ju inte domarens uppgift att hjälpa åklagaren att få en fällande dom. Utan domarna ska ju bara objektivt snöpa på det som läggs fram. Det var ju till och med så att vissa har ju då hävdat att man borde ha kallat in ett nytt förhör med flickan för att be henne förtydliga vad hon menar. Och att domstolen skulle ha gjort. Men domstolen kan ju inte tipsa åklagaren om att hålla fler förhör. För det är ju också ett sätt att hjälpa åklagaren att få en fällande. Och så kan man inte göra. Alltså så funkar det inte. Och jag kan tänka mig att folk tycker att jo, men vadå, om det hjälper att sätta dit en pedofil så är det väl rätt. Men i rättsfall så finns det alltid två parter. Det finns en som är åtalad och det finns en målsägande. Eller hur? Och oavsett brott så att säga, och även om det någon har åtalat för ett fruktansvärt brott, så betyder ju inte det automatiskt att personen är skyldig. Domstolar kan inte hjälpa åklagare. Det vore lika dumt som om man hjälpte försvararen. Det är egentligen ingen skillnad.
Nej, precis. Men han verkar ju vara nöjd. Först i rubriken så förbarmar han sig över att de ska ha pressat enligt då åklagarens utsagor, för att nästan senare brödtexten är, ja men nu kanske borde ha hjälpt henne med det här alternativet. Och jag har själv suttit på en rättegång där domaren fick hjälpa den kvinnliga åklagaren med yrkan. Och du vet, det är någonting som gör en irriterad. För ja, alltså bara för vad som händer är då att man börjar misstro domaren och inte ser honom som någon opartisk part. Utan han tar redan ställning då.
Ja.
Sen så berättar han om en tredje infallsvinkel är att åklagaren borde ha satt på sig såväl hängslen som svångrem och säkrat upp med ett alternativyrkande. Och på så sätt tvingat rätten att ta ställning till olika brott som ryms inom påståendet om vad som har hänt. Och det är det vi har pratat om här. Det hon inte har gjort då, helt enkelt.
Men då är det ju hon som har gjort fel.
Ja, precis.
Det är typ den enda rimliga invändning man kan ha. Och då är det alltså åklagaren som gjort fel, inte domstolen.
Ja, jag menar på. Och allting grundar sig egentligen att det ironiska är i det här, enligt mig, är att det är faktiskt Oisin Cantwell, en hel del feminister, åklagare, polis och antagligen målsägande beträder också, faktiskt inte har förstått vad ordet snippa innebär. Och den här domen har ju faktiskt på sätt och vis alltså ställt frågan till sin spets. Hur ska liksom utredarna arbeta i framtiden för att försäkra sig att liksom skapa en bild där domstolen själv inte, det blir inte luddigt, det blir inte grått, utan det blir mer liksom på något sätt säkerställt om vad som egentligen har skett. Var fingret har varit. Och det är kanske en svår uppgift. Alltså speciellt med barn. Men det får rätt stora konsekvenser. Liksom, om man inte är tydlig. Och det blir väldigt godtyckligt. Om man är hela tiden vag.
Ja.
Men de här feministerna då har ju gått ut. Och de demonstrerar bland annat. Och det finns ju en hel del personer som har hängt ut domarna med namn och bild. Krävt deras avgång och allting. Då skedde ju en sak att vad heter de? Socialdemokratin, för det var ju socialdemokratiska domare då, de tog bort de nämndemännen. De blickade helt enkelt mobben då, mobbens ilska. Ofta då liksom påhejad av just sådana som Oisin Cantwell själv. Och många började då misstänka att ja, men det här var felaktigt gjort. Man får inte lov att göra så. Och det visar sig senare att till stor chans är det faktiskt att helt enkelt att det har varit otillbörliga påtryckningar som socialdemokratin har gjort mot de här sina egna nämndemän. Och det ironiska i det här är att Oisin Cantwell går själv ut då och skriver då, ingen tror på er som nämndemännen i snippamålet. Där han är jätteförbannad över att de har sparkat dem åt sidan. Men de har gjort det på grund av det drev som han skapade. Där inte han, istället för att liksom nysta i fallet, för han är egentligen bara en ledarskribent. Men han vet ju ändå vad journalistik innebär. Hade han bara liksom satt sig ner, kanske ringt till domstolen, ringt till advokaten, målsägande, beträde och alla de parterna har försökt reda ut innan han liksom bara slängde ut sig en godtycklig, heter det, krönika som han senare bara har dubblat ner på. så kanske inte de här nämndemännen hade råkat ut för detta. Och nu är han helt plötsligt förbannad. Och just det här gör mig irriterad, för han menar på då att ja, men politiker ska inte få lov att påverka rättsväsendet så här, utan de ska vara fristående. Men det intressanta i det här är att Oisin Cantwell och media själva, de har en oerhörd makt till att påverka det här rättsfallet. Precis som jag sa innan, jag tror inte någon domare skulle kunna fria honom, den här mannen. Oavsett om de faktiskt objektivt skulle komma fram till att det inte skulle räcka som bevisning för att fälla honom, så tvingas de nu, för annars får de en folkmord på sig. Och just den här makten, de här är inte folkvalda, och sen kan väl inte folkval.
Nej.
Och jag börjar säga helt ärligt att det börjar bli jätteproblematiskt med att media lägger sig i rättsväsendet, och det finns ju utmärkta exempel på det, till exempel bara med George Floyd i USA. Derek Chauvin där, han hade ingen chans. Han var ju dömd redan från början. Och alla där som skulle döma, de utsattes ju för indirekt hot av människor som var asförbannade. Och det finns ju, jag vet inte hur du ser på det, men det finns ju faktiskt en lagstiftning i Storbritannien där man säger till att media inte får, och privatpersoner också, de får inte blanda sig i ett pågående rättsfall, hur som helst. Och jag vet inte, jag är lite nyfiken. Jag har inte kollat upp den här lagstiftningen idag, så jag vet inte exakt hur den ser ut. Men jag börjar nu faktiskt bli allt mer intresserad av att faktiskt kolla upp det här. För
det är jag, också... jag vet, i Storbritannien är det ju, alltså där är ju lagen så stark att domstolar kan i princip beordra medier att inte skriva om ett visst fall.
Mm.
Vilket kan verka rätt extremt, men man kan ju också förstå varför.
Det här är ett alldeles utmärkt exempel på varför.
Ja.
Där de har trummat upp... alltså på väldigt inte osakliga grunder, men de har inte visat upp för hela Sverige på ett objektivt sätt. Helt enkelt det här rättsprocessen. Och egentligen hur en rättsprocess går till. För det är ju svårt för en vanlig människa att förstå hur en rättsprocess går till. Det är inte något enkelt.
Nej.
Det är ingenting många av dem har erfarenhet av. Men Cantwell vet ju. Men ändå, trots att han vet om att det är svårt att avgöra bara på att läsa en dom. För det är det faktiskt. För att själv läsa domar och sånt. Där man bara skitit i topp argumentation, saker och sånt. Mm. I domen. Så att det blir väldigt skev bild över själva rättegången.
Ja.
Och media vet ju allt detta. Men ändå så fortsätter de att publicera sina ledartiklar. Sina korta intervjuer på 1-2 minuter. Där man inte ställer kritiska motfrågor. Där man inte kör på.
Och å andra sidan har ju drevet varit efter domen redan fallit. Alltså visst, nu kan ju högsta domstolen komma att ta upp det. Det vet vi fortfarande inte om de gör. Men det är väl tveksamt om just högsta domstolen påverkas så mycket av media. Det är svårt att säga, men det känns ju som att en sån domstol har lite mer integritet än tingsrätter till exempel.
Och hovrätter, jo men nej, absolut. Men det ska fortfarande bli intressant. Jag menar, socialdemokratin var ju beredda att sparka sina nämndemän.
Ja, det är ju en annan väldigt intressant fråga. Som vi kanske inte ska gå in på för mycket. Just det här att socialdemokraterna tar sig rätten att vem som ska vara nämndemän. Alltså, att nämndemännen ska avgå sådär, förstås.
Mm. Jag vet om att Cantwell är ju irriterad, för att nu kan man inte kritisera andra länder som gör sånt, menar han på.
Ja, just det.
Alltså precis. Som Sverige har haft väldigt hög svansföring där själva ju.
Med självständiga domstolar.
Ja, precis.
Men i praktiken är det ju så att även om Sverige har självständiga domstolar, så finns det ju en tradition då att partierna utser nämndemän. Trots att nämndemännen ska representera folket. Men det finns ju också en anledning till varför man har den traditionen. Och det är ju just att hur utser man en nämndemän? Om nämndemännen på något sätt ska representera en folkvilja, hur gör man? Och då har man löst det genom att man låter partierna göra det. Alltså man får antal utnämningar beroende på hur många röster man har fått lokalt då, eller regionalt, beroende på det. Och så det finns ju en logik bakom det. Men med det sagt så är det ju så att oaktat det här, vad sossarna har gjort idag, så är ju domstolarna tack vare nämndemannen i Sverige väldigt politiskt. Det går inte att komma ifrån. Det är ju liksom hyckleri att kritisera andra länder för att Sverige har en sån extremt politiserat rättsväsende, speciellt tingsrätt vill jag ha.
Ja, men även alltså när man utser domare och åklagare.
Ja, ja, absolut. Ja. Så är det ju. Det är ju en annan aspekt av det hela, att för att göra karriär inom rättsväsendet, alltså inom staten då, så måste du ju ha rätt politiska åsikter. Så är det ju.
Mm. Nej, jag har inte så mycket mer att säga egentligen, förutom att jag vill bara säga det här för de som kanske använder detta som propaganda mot oss, att jag är öppet stödjer, heter det, att pedofiler döms till döden om det finns tillräcklig bevisning. Och men bara att det är väldigt svårt det här med ord mot ord.
Jo, alltså sammanfattningsvis kan man väl säga att du vill problematisera det här drevet, den här friande domen, att det inte är så enkelt som media vill göra gällande och att man ska vara försiktig med att hoppa på sånt, kan man väl säga.
Ja, och just att den här, vad som också stör mig var att alternativa medier, du och jag pratade om det och jag sa instinktivt att mitt hat mot svenska journalister är så stort. Så att när de gör sånt här drev så instinktivt så blir jag en motvallspersonlighet och börjar gotta i det. Och jag kanske önskar att mer alternativa medier även hade gjort det. Att det finns en viss, och det finns även personer alltså som kanske står på vår sida som också, istället för att liksom tänka att medierna, de har något lurt på grej här, de gör någonting här nu. Istället kanske rycks med i den här stormen då. För att man kanske bara är sådär irriterad på pedofiler i allmänhet. Vilket vi också är ju.
Precis, och det blir ju lite grann den dåliga sidan av populism lite grann. För att jag tror att det är det man ser i sådana här fall. Just att alternativmedia gillar att rida på folkligt missnöje mot saker. Och när det har varit ett drev som uppfattas som väldigt omfattande och folkligt och sådär, då följer man med bara. För att det man gör. Och det är ofta så finns det en poäng att göra det. Och ofta leder det till mer läsare. Men baksidan är, alltså det man måste förstå, det är ju att liksom en folkhop har inte alltid rätt, så att säga. Pöbeln har inte alltid rätt.
Nej, och det är svårt liksom att utbilda pöbeln. Alltså titta bara här liksom den här, vad heter det, kampanjen de gjorde. Jag vet vad en snippa är. Alltså de människorna kan man inte övertyga. Alltså som du och jag, om vi skulle sitta ner med dem här och försöka övertyga dem så hade de börjat skrika ut. Men det är ju barn. Du vet hon kvinnan där. Det är ju barn vi talar.
Exakt.
Och det gör det extremt svårt. Och jag har faktiskt följt Flashback-tråden om det här fallet. Och det är extremt tydligt där. Det finns en hel del kvinnor som i alla fall säger att de är kvinnor som går fullt in och bara säger att det spelar ingen roll vad som sägs då. Man liksom kanske påtalar, personer har påtalat om hur rättegångar går till och allting sånt. De bara kör sitt race. Liksom. Det finns faktiskt en sak som jag glömde som faktiskt skulle kunna, som jag ändå vill säga för att var så objektiv som möjligt, men det var att den här mannen, han är ju en före detta missbrukare. Han har varit en alkoholiserad hemlös person under väldigt lång tid. Och enligt hans sambo då så ligger han på ungefär på en 16-åringsnivå. Och sådana kan inte göra sig alltid som allra bäst i rätten. Men hon hade även sett att han kollat liksom på tydligen ett nudistläger då i Lettland på sin mobiltelefon. Där både barnen och de vuxna var nakna. Och det kanske visar, jag kan förstå att man kan ta det som intäkt att ja men fan han är ändå pedofil. Det här med nakenhet och sånt, det finns vissa människor och grupper där det är liksom mer naturligt.
Ja.
Så även om man kollar på det, jag vet till exempel i tyskarna och sånt så är det kanske nog mer naturligt. Och till viss del är den svenska nakenheten också lite speciell. För det är inte särskilt många araber som är särskilt nöjda med kanske duscha nakna.
I många delar av Europa så har man en helt annan syn på det än i Sverige. Sverige är ju faktiskt väldigt liberalt med nakenhet och sånt. I Sverige är det vanligt att liksom föräldrar så här badar nakna med sina barn och sånt där. Det tror jag bort i många, även i många, vi har en speciell tur där. Så är det.
Nej, men jag tror inte det här fallet kommer det ut. Utan jag tror att vissa feminister är extremt arga. Så där, jag jag pratar om det här, för det är ju också en nyhetscykel. Den här nyhetscykeln har väl kanske, den är lite på sparlåga nu, men den tas ju fortfarande upp lite då och då i och med att man utrönar då S övertramp med sina nämndemän. Men, så vi missar väl det här riktiga nyhetscykeln där det var som allra mest explosivt. Men jag tror också det har lite av en fördel för att folkmassan måste lugna ner sig. Och de kanske kan ta mer, vara lite mer, vissa av de här människorna var lite mer tillbakalutande och kanske tänka efter liksom hur det har sett ut och sådana saker. Hur man påverkas av media, det är väldigt intressant. Det tror jag många kan behöva kanske tänka efter.
Absolut, absolut. Ja, men då är väl det här samtalet avslutat, tänkte jag.
Ja.
Och då får vi tacka för oss.
Till nästa gång.